Peter, det är något vitt jävelskap där ute på gatorna nu igen.
Den är igång?
Den är igång.
Det var som tusan.
Ja,
vitt den här. Något vitt jävelskap alltså. Jag är lika oförberedd att vi kör igång som för snön.
Det var hemskt.
Ja.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Men det passar väl bra. Julen är snart här.
Uh-huh.
Mindre än en månad till julen.
Ja, det är ju, alltså man får vara glad för det lilla. Sonen och jag var ute på vår gård och det hade lagt sig så här, det fanns ju ingen snö såklart på marken, men det var ispölar.
Ja.
Och det räcker ju.
Det blir så ljust.
Ja.
Det är så trevligt.
Ja.
Ja, men sant, det har varit ganska grått. Du noterar här nog i sked, det hade varit 6 soltimmar i november.
Ja, jag tyckte jag läste det, om det var någon stad i Sverige som hade haft det.
Kan jag kan tänka mig. Ja. Ja, jag tycker det har varit lite samma här också.
Ja.
Men som tur fick jag resa bort en vecka, vilket gjorde att vi fick hoppa 2 veckor sen senast.
Ja.
Så det där.
Det är liksom en tidsmaskin att åka utomlands på det sättet i november.
Ja, speciellt när du åker till ett sånt här absurt ställe som Kanarieöarna. Liksom.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Då jag förstår varför människor åker dit. Jag har aldrig varit där tidigare.
Mm.
Men 1000 poäng liksom.
Mm.
Det var helt fantastiskt. Jag förstår att du har varit flera gånger där.
Jag har varit inte på Gran Canaria, men på Teneriffa 4 eller 5 gånger.
Ja. Herregud, ja, du är en normal människa. Jag har försökt undvika det här, så jag kallade det för spanska skärgården först. Och det känns fortfarande lite kitschigt att säga. Men alltså, det var ju faktiskt en ögonöppnare för hur man kan ha det.
Ja.
Jag menar, ett helt, helt absurd tillvaro. Liksom.
Ja.
Där liksom, allting är byggt som någon slags kulisser för din trivsel kring dig. Liksom. Det var ju fantastiskt. Du kommer till en, så här, en ö som 15 miljoner år sedan steg ur havet som ett vulkanutbrott.
Mm.
Sen hände det liksom ingenting där.
Nej.
Typ någonsin. Det har väl några djurarter som har hamnat där av en anledning. Och ja. en liten stam av urinvånare från Berber. Alltså Berber.
Mm.
Från Marokko. Men sen liksom, det är bara en sten.
Mm.
Som de har byggt liksom kulisser på. Det är som Las Vegas. Alltså. Det är samma, så du
ja,
ser liksom,
det är en bra jämförelse.
Jag tycker det, ja. Mm. Och det är ju härligt för att oftast talar med turismen liksom förstör den ursprungliga kulturen och sånt här. Mm. Nu fanns det ju inget sånt. Mm. Det fanns bara berg och det har smält upp liksom, vet du, hotell på bergen där vid stränderna.
Ja.
Vet du, ingen leder.
Nej, just det.
Det känns väldigt etiskt samtidigt. Liksom.
Ja, ja.
Och liksom, just den här känslan av att man borde se lite autentiskt liv här.
Ja.
Nej,
det
finns inget sånt. Nej. Eller jo, det finns ett par städer och byar och sånt här. Det är klart det finns, alltså, det är ju bott där i hundratals år människor nu med spansk kultur och så här.
Ja.
Men det kändes ju, ja, och naturen. 1000 poäng.
Ja.
Verkligen.
Ja, fint.
Ja, alltså. Jag är helt blown away. Jag ska åka tillbaka snart igen.
Ja, ja.
Det får bli så här 2 gånger per år nu.
Jag ska till Gran Canaria i februari.
Mm.
Mm.
Ja, hyr bil och kör ut i bergen. Det kan jag rekommendera. Det var oerhört vackert.
Mm.
Så nu börjar jag förfalla till den här normala novemberkänslan igen. För imorgon börjar väl julkalendern?
Imorgon börjar julkalendern.
Och ticka.
1 december imorgon, ja, precis. Idag är det ju lördag den 30 november.
Har du skrivit till julgubben redan? Vad kallar ni honom? Tomten?
Nej, jag har inte skrivit till julgubben än faktiskt. Jag är ju kommit upp till en aktningsvärd ålder när man liksom inte längre riktigt säker på vad man önskar sig.
Man har inte allt.
Ja, typ. Och det, liksom, och det som man eventuellt vill ha känns det lite konstigt att önska sig av någon annan.
Det är sant.
Ja.
Det är mer om man själv som ska stå för de här.
Ja.
Ja, det stämmer nog, ja. Ja. Men kanske du ska ge något till din hustru eller något sånt här?
Det kommer ju bli så.
Mm.
Men en dag, det är väl fint. Jag har inget mot julen. Julen är en fantastisk högtid.
Vi tar den om några veckor.
Eller vintern som den kallas numera.
Vintern. Hur gick det med det, ja?
Mm.
Vinterhögtiden.
Vinterhögtiden.
Ja, jag hörde att Trump började fabulera om det här också. Han hade ju någon slags paranoia för att man inte fick längre säga jul i USA, va?
Mm-hmm.
Folk hade börjat önska varandra happy holidays istället.
Mm.
Och det här kommer ju inte gå med på.
Nej.
Men nu hade han fått för sig att också tacksägelsedagen var under attack.
Aj, aj, aj.
Och sa det inför sina fans på någon av de här skrikfesterna som han håller. Det här. Var det Obama som det där? Det, var, alltså, det visade sig vara ett falskt rykte som Fox News hade så gjort klart en grej på.
Ja.
Och sagt att Obama skulle då ha försökt göra tacksägelsedagen till immigranternas dag. Och det här gick ju som en löpeld då.
Ja.
För några år sedan var det 2015 eller när var det som det här ryktet spred sig. Och det här kom Trump tydligen ihåg då. Det visade sig vara falskt. Det fanns absolut inga sådana planer och ingen hade sagt det någonsin.
Nej.
Det var bara någon som hade startat det här ryktet om Obama då. Men det här gick ju hem, så att nu ska han rädda taxägelsedagen också.
Vi får se hur det går. Det är ju lite konstigt det med amerikanska. Om vi är inne på högtider då. För de av olika slag kommer ju nu. Det är ju nu de är, liksom allihopa.
Högtiderna?
Ja, igår var det en högtid, Black Friday då.
Ja, verkligen. Flaggan i topp, va?
Ja, men och det var någon som skrev att det är lite konstigt att man liksom... Vi har ju nu adopterat den dagen. Den är ju liksom ett faktum här.
Vi
nu.
Har väl inte gjort någonting för det. Det är ju de internationella marknadskedjorna som har liksom...
Jo, jo, men det skulle väl inte fortsätta hända om det inte fanns en kommersiell liksom, plattform som funkar. Uppenbart så köper ju folk saker.
Folk köper ju som galningar. Ja. Ja, det var tydligen kö. Jag skulle ha en helt annan orsak in på Gigantens hemsidor. Och jag blev ställd i kö. Mm-hmm. Du får vänta i 3 minuter. Ja, fuck you, jag går till en annan butik.
Håkan Hellström-konsert som helst, ja.
Ja, helt som det ska vara. Men sen förstår jag att folk verkligen köar efter en sån här tillbud som var tydligen jättebra då.
Absolut. Ja, ja, alltså, det är väl, man ska inte döma. Jag köpte själv 2 saker i sent i torsdagskväll.
Är det så?
Ja. Vadå liksom? Det är ju, om det nu är så man går in på typ lekmer.fi eller någonting och ska köpa present till barnen. Och det är 30% rabatt.
Julklappar kanske.
Julklappar, ja. Och det är 30% rabatt. Det blir ju korkat att inte köpa dem. Så,
men nu är det ju så att jag förstår att Black Friday inte nödvändigtvis innebär att de behöver ha sänkta priser överhuvudtaget.
Nej, hur menar du då?
Jag menar att det är inte en rea per se. Det framstår som en rea.
Ja.
Det finns en lagstiftning som säger att du får inte kalla produkter för realiserade om de inte faktiskt är det. Alltså, okay. om inte de är märkbart lägre än det normala priset. Du kan liksom inte höja priserna dagen innan och sen normalisera priserna och kalla det rea.
Nej.
Vilket många har blivit anklagade under Black Friday för att göra.
Ja.
Att man liksom tristar upp det priserna under hösten för att sen sänka det till normal nivå Black Friday och blåsa folk på det viset.
Okay.
Och det här undkommer man då liksom genom att inte kalla det för en rea utan... Black Friday.
Ah, okay. Ja, det är ju
konspirationsteori mot kapitalet.
Många sätt naturligtvis. Alltså, varför jag tog upp det var att du pratade om Thanksgiving som ju firar stort i USA och som också väl är nu runt, va? Är det inte så?
Ja, det var torsdagen. Ja,
ja precis.
Det är fjärde torsdagen i
och
november.
Och någon påpekade att vi har ju tagit in Halloween. Den har ju fullt tagits in i vår kultur. Liksom. Och Black Friday då också har nu anlänt på något sätt och kommer väl inte försvinna någonstans. Om inte, jag vet inte om det står den här franska nyheten, de har i Frankrike har den för detta miljöministern lagt motion till parlamentet om att man ska förbjuda Black Friday i Frankrike.
Såklart.
Ja.
Vad ska det heta?
Jag ska se här vad hon
skrev. Friday Noir.
Typ. Den tidigare miljöministern Delphine Bateau anser att reklamen kring Black Friday är aggressiv kommersiell.
Oh.
Ja, hon anser att det ska börja ge böter på 300 000 euro samt upp till 2 års fängelse om man marknadsför detta.
2 års fängelse?
Mm. Det här är Frankrike for you. Underbart, eller
hur? Jag brukar tycka att de gör så vettiga beslut, men det där är ju tydligen bara ett förslag då. Alltså, det är
bara
ett
förslag, det ska röstas om i parlamentet. Vi får se vad fransmännen säger, det kommer inte komma hit såklart. Tacksägelsen har ju inte kommit hit och jag ser inga tecken på att vi kommer plocka upp det.
Nej, men det har väl att göra med att vi inte är en immigrantnation eller upplever oss som en sån, utan det handlar ju faktiskt om den här, på något sätt det här mötet mellan hur ska jag säga, mötet mellan kulturerna som europeerna och vad kallas som infödingarna.
Men det innebär inte att det skulle kunna applicera.
Hade. Det finns alltså, inte symbolen för tacksägelsedagen, det här när indianerna överräcker majsen åt nybyggarna.
Ja,
och liksom introducerar dem till majs. Och sen som tack får de ju då dräpas. Så som det gick. Men det är på något sätt den här liksom, symbolen för att vi kan leva här i landet. Alltså, det är det här som växer här. Det här växer bra här. Vi kan liksom, det är ett gott land då, och vi är tacksamma för vad jorden
ger oss. Det finns ju något underliggande religiöst här.
Nej.
Jo, men det gör det ju. Alltså, även om det inte är uttalat så finns det ju en i alla fall kvasireligiös liksom, vi är tacksamma för vår liksom, dagliga bröd.
Ja, men det är väl mer jorden man hyllar och inte himlen.
Okej.
Okay. Så har jag upplevt det. Att det är på det viset en väldigt amerikansk högtid.
Mm.
För att den är alltså inte, den delas av alla immigranter. Det är inte bara kristna eller någon viss tro. Utan faktiskt att det ska vara en sekulär högtid.
Just det.
Och därför så liksom så jävla amerikansk.
Amerikansk.
För de är ju ett sekulärt land enligt konstitutionen.
För all del. Mm. Okej, okay, fair enough.
Men du ser inte fram emot att den ska komma hit?
Nej, så jag bara säger liksom att det känns, jag tycker inte att det verkar som att det behövs jättemycket koppling för att vi ska plocka upp högtid till höger och vänster.
Mm.
Och det är en stor högtid och jag antar att även den har sin kommersiella, även numera i alla fall.
Liksom. Det är väl just Black Friday som är dagen efter då, alltid.
Just det, först tackar du och sen så tar du.
Ja, så det, precis. Först äter du och sen går du och shoppar. Liksom. Så väldigt amerikanskt.
Så. Jag lärde mig en annan sak också. Och det här visste jag faktiskt inte om. En annan högtid som var i november var ju Singles Day.
Är det också en högtid?
Ja, liksom. Tydligen. Och den är ju då, det här visste inte jag. Den, vet du vilket land den kommer ifrån?
Singles Day?
Ja.
Antar att den kommer från någon marknadsföringsbyrå?
Kina.
Aha, okej. Okay. Ja.
Ett kinesiskt universitet, 93.
Okej. Okay.
Och i Kina är den mycket större än Black Friday fortfarande. Liksom en sån som Alibaba då, tydligen säljer mycket, mycket, mycket mer. Alltså rena reda siffror.
Så det är vansinnigt mycket, ja.
Medan den i sin tur har ju inte, fest här heller. Alltså visst, den var ju då den 11 november, 1-1.
Okej.
Okay. Och det var klart att det påpekades ju här och var. Och det fanns säkert någon... nätfirma som tyckte att det var bra marknadsföra då.
Det tycker jag har sett något slags
man har, liksom, små vattenkokar eller någonting vad man säljer.
Okej, så det handlar inte om att para ihop singles då, utan bara hylla singelhet?
Ja, absolut. Hylla liksom.
Okej.
Okay. Ja. Men det är inte, och det fäster ju inte här. Det verkar inte som att det är någon som tycker att det är speciellt roligt.
Liksom. Att vara singel.
Vilket är konstigt i sig. Det finns ju, var någon gång som jag läste att Kungsholmen i Stockholm är världens ensammaste ö.
Så? Ja. Där bor de?
Ja.
För sig?
Ja. Vilket, så tänker jag att i Sverige skulle finnas en marknad för det här. Och det finnas säkert också.
Men ingen nappa.
Tydligen inte.
Ja, kanske man borde ta konceptet då och försöka patentera.
Vad hette han, den där stackars finländaren som försökte ta Black Friday i Finland? Han patenterade ju det.
Ja, precis.
Något typ i Åbo eller någonting.
Ja, för det är så.
Ja.
Trodde att han ägde konceptet.
Liksom. Han trodde han ägde konceptet, ja. Och började liksom hota med att stämma folk som använde Black Friday. Det gick väl sådär.
Lite som Gene Simmons från Kiss som försökte ta patent på OJ för orange juice.
Oh well.
Ja, det här var en alldeles sann historia. Så, men sportkvart. Eftersom det hände stora saker igår.
Ja.
Arsenal gav sparken åt sin tränare sedan 18 månader, Unai Emery.
Mm.
Så han misslyckades med att ta laget i Champions League i våras. Och nu har efter en rätt hyfsad start ändå, får man väl säga, så har det där resultaten varit mindre lyckade under senaste månaden.
Ja.
Eller till och med två senaste månaderna. Det har kommit torsk på hemmaplan och rösterna höjs för Emery out. Nu var det meningen att han skulle bli en ganska långvarig. Sån här liksom, minst 5 år och liksom få sätta sin prägel på laget och sånt här. Men det där, det verkar inte riktigt som han kommer överens med spelarna. Och igår, efter förlusten på torsdag mot Frankfurt Eintracht,
ja,
fick han sen kalla handen av ledningen och han och hans team fick packa ihop. Och som ersättare valde de en av mina absoluta favoritspelare någonsin, Fredrik Ljungberg från Halmstad.
Från Halmstad.
Som ju är en Arsenal-legend,
ja, det är ju
från början av 2000-talet.
Ja, absolut, ja.
Och nu är det många som undrar, vad ska Fredde göra? Och jag bara säger, det struntar jag i. Ja. Nu spelar det ingen roll hur det går längre. Nu, liksom, nu får de förlora eller vinna eller sån här. Ja. Nu är det trevligt som att vinna förstås. Men liksom, nu ser jag fram emot att se dem spela igen.
Ja.
Vet du, för där kommer han att stå liksom, vid plankanten. Han kommer säkert att liksom, filmas och visa sig tv. Och
i sina Calvin Klein.
I sina Calvin Klein, förhoppningsvis med en tröja på sig. Vilket han ju inte alltid har på alla bilder. Vi kunde också notera på Twitter igår.
Han är lite äldre nu. 42 ändå.
Men fortfarande en av de hunkigaste någonsin.
Det får man ge honom.
Ja. Sen man kommer ihåg honom också för att han hade färgat håret rött. Som Arsenals färg då. Liksom, i sin första match alltså. Han var ju total dedikerad.
Han var ju i total symbios med sin liksom, omgivning. När han kom dit. Det var ju en sån perfekt, liksom, rätt man på rätt plats. Den här unga, rätt kaxiga killen hamnade i London. Men han hade lika kunnat hamna i Hull. Alltså liksom, visst, han var bra, men liksom...
Newcastle.
Ja, men typ.
Yeah.
Men gjorde han inte, han hamnade i London. Det var helt rätt. Och så just det där, liksom bara går in och bara äger sin plats. Det är coolt.
Följde du med Fredde? Var han liksom på kartan före han kom till Arsenal?
Alltså? Han var duktig i Halmstad, absolut.
Ja, man minns honom därifrån, va?
Ja, minns och minns. Han var ju inte så länge. Han var ju så ung när han gick till Arsenal.
Så var det.
Och han var ju duktig och han var dedikerad. Alltså han var ju en sån här som, jag tror att han är, han var och är fortfarande väldigt professionell tidigt.
Mm.
Jag läste en intervju med honom där han, det var något exempel där han skulle eventuellt följa med på en A-lagsmatch, tror jag det var, med Halmstad. Ganska ung, 18-19 år kanske.
Mm.
Och tränaren hade typ sagt att han ska gå på standby. Kanske ringa in honom.
Mm.
Och så ringde de in honom då. Och så svarade hans mamma, för det här är fortfarande innan den tiden där det fanns på videokonen, antar jag. Och säger att Fredrik ligger och sover. Och varför gör han då det? Jo, det gör han för att han eventuellt skulle följa med på en A-lagsmatch. Då hade han liksom anpassat sitt sovschema för att han skulle vara optimalt förberedd för den här matchen som han eventuellt kanske skulle sitta på bänken.
Det var proffsigt.
Proffsigt, ja.
Yeah.
Jag tror att det är rätt man på rätt plats. Jag tror ju att han har gjort ett bra jobb i deras ungdomsakademi. Han
yeah, har ju att det var, ja.
Förmodligen, jag tror att det är hans gagn att Solskjaer nu har gjort bort sig lite grann på United-sidan,
mm-hmm,
med ungefär samma förutsättningar.
Lite motsvarande.
Lite motsvarande, ja. Jag kommer in som en gammal spelare, förvisso inte från sina egna leden då, men ändå liksom, som de sagt, ersättare.
Mm. Det här var det en grym flopp.
Ja, men det har ju varit det, och även om han började ju extremt bra, de vann väl typ 10 matcher i rad när han kom. Och nu så, jag såg de här om dagen mot, vad heter de nu, de här Astana, i Kazakstan.
Man United.
Mm. De åkte ner med sitt C-lag då, i princip, barnas ungdomsspelare. Men ändå, det var så håglöst, tråkigt och dött, och så förlorade de med 2-1 i Kazakstan.
Liksom. Ingenting att skriva hem om
det. Nej, verkligen inte. Jag menar, det är ju samma sak där. United har ju en lång historia nu. Att de anställde ju också en kille efter Ferguson, den här Moyes då, som också skulle vara den här långsiktiga lösningen.
Precis.
Hur länge höll han? 6 månader?
Ja, det tog ett halvt år typ, ja.
Så
kom inte Giggs in sen också?
Ja, inte som huvudtränare.
Okej, han var bara där och visade upp sig lite.
Ja, och sen har man ju haft några stycken sedan dess, bland annat Mourinho.
Ja.
Och det verkar vara svårt liksom. Och jag tror ju att, för Ljungberg innebär det att han är nu temporär tränare. Det är ju inte en långsiktig lösning, i alla fall inte officiellt än. Så han får en chans nu.
Mm.
Och även om det skulle gå skitbra, så tror jag att det är långt.
De byter.
De byter nog.
Vi får se till sommaren att det tydligen så finns åtminstone Massimiliano Allegri från Italien.
Mm.
På marknaden, men enligt vissa källor så förhandlar han, så är han inte beredd att hoppa in i ett lag för en viss sommar, alltså till nästa år då.
Det blåser på toppen, kan man säga.
Men Fredrik Ljungberg.
Ja, men absolut, ja. Underbart.
Fredde!
Ja.
Jag minns hur han spelade, så det blev ett sådär känt bland oss som följde med Arsenal mycket då. Han kutar ju som en vind.
Ja,
kutar som vinden. Och sen bara liksom, i något skede så ligger han på marken.
Mm.
Du vet, antingen har han gjort mål eller vet du, så har han skjutit förbi. Eller så liksom, nu har något annat, helt annat hänt. Ja. Men det slutar alltid med att han ligger.
Ja.
För att han, liksom, han kommer med sån jävla fart alltid.
Ja.
Vet du, det enda sättet att stanna.
Ja.
Annars är han uppe i publiken. Liksom. Han måste gå ner.
Han är också förmodligen den bästa spelaren i Sveriges historia som inte kan skjuta.
Ja, det var inte hans starka sida.
Nej. Han kunde liksom inte skjuta bollen. Det var ganska fascinerande att se.
Ja.
Spelare på den nivån.
Ja, jag vet.
Det finns en annan kurios om Fredrik Ljungberg som är ganska rolig också. Det är i intervju en gång så pratade de om hans matvanor.
Mm-hmm.
Och han konstaterade att han tyckte inte om att äta mat. Han tyckte att det var bara
resident som tonåringar eller treåringar säger.
Ja, liksom. Typ. Men han tyckte att det var onödigt. Att det var liksom energi lagd på fel saker. Han uppskattade, alltså, han åt för att han måste.
Mm-hmm.
Men om det fanns ett piller så skulle han ta det.
Mm-hmm, ja.
För att liksom slippa skiten.
Eller intravenöst eller så här.
Exakt.
Yeah.
Och jag måste säga att jag är helt med honom här. Jag förstår precis vad han menar. Alltså mat, jag tycker att det är jättegott att gå på en restaurang. Det är fantastiskt mysigt att liksom äta socialt och äta en god bit mat. Men den där jävla pyttipannan på en onsdagkväll i november som man bara gör för att mätta magen. Hade det funnits ett piller?
Säger du det?
Absolut.
Så skulle hela familjen sitta och käka piller och se på tv?
Liksom. Ja, herregud. Ja.
Oh, herregud.
Se på tv vet jag inte. Man hade funnits något annat.
Jag har försökt adaptera en så här mer italiensk syn på det här. Vet du, att när man tillreder med rätta så ska det tillredas ordentligt. Sen ska alla sitta och äta. Och så ska det, nu har jag inte börjat tvinga människor att ha kostym och klänning på liksom, vid matbordet ännu. Men vi är på väg dit.
Ja, ja.
Jag säger alltid att det är ett gott vitt vin. Eller något.
Absolut, för att barnen gillar det.
Det är bra att folk har den bilden av att du gör mm-hmm.
ja, du, en annan ikon inom sportvärlden som ju föll i veckan.
Vem var det?
Zlatan Ibrahimovic.
Ja, Zlatan också. Ja. Flera svenska fotbollsspelare.
Ja.
Just det, vad gjorde han? Han köpte in sig
i
Hammarby.
25% av Hammarbys
IS. Han kommer från Malmö, och så, men han skiter på Malmö. Då,
här är backstoryn då.
Vad är det här?
Han,
vad är som har hänt?
Vad som har hänt här är att Malmö först och främst, Malmö är en idrottsförening som ägs av medlemmarna.
Aha.
Vi börjar där. Hammarby IF är ett aktiebolag.
Aha.
Det är en skillnad i sig. Det här är bland annat att Hammarby ägs till 51% av föreningen. Alltså det är en fotbollsförening. För att få med i det svenska riksidrottsförbundet måste ha ägas minst till 51% av en förening.
Aha, aha.
Det här innebär att ingen storägare kan gå in och äga en majoritet i en fotbollsförening i Sverige.
Så det är inte genomkommersialiserat?
Exakt.
Utan halvkommersialiserat.
Det här är en ständig debatt i Sverige.
Just det.
Om hur ska vi ta svensk fotboll högre? Borde vi inte kunna liksom, typ, göra som säger engelsmännen? Mm. Bara liksom, ta in lite
bolagiserade lager, ja.
Ta in lite oligarker helt enkelt.
Ja.
Så i alla fall, än så länge som har sagt nej till det. Och det här är bland annat då att Hammarby är ett aktiebolag och har sålt 49% av aktierna till det här AEG, som är ett amerikanskt bolag.
Eventarrangörer.
Ja, eventarrangörer. De äger en massa arenor i Stockholm bland annat. Runt om i Europa och världen, antar jag.
Precis.
Och AEG råkar också då, om jag inte har helt fel enligt, att äga delar av LA Galaxy, vilket är en fotbollsklubb.
Precis, det stämmer.
Som Zlatan Ibrahimovic har spelat 2 år i nu.
Aha.
Som en del av den här, hans lön då från LA Galaxy, så har de valt ett arrangemang där han får hälften av aktierna i Hammarby IF. Det är värt ingenting. Det är värt,
konstigt.
Det är värt 7 miljoner kronor.
Okay.
Vilket är inte ens ett piss i havet för den här för liksom, uh-huh. AEG. Men det är ett praktiskt sätt då för Zlatan att investera i en, eller åtminstone investera utan pengar i en, i en förening som i alla fall på sikt skulle kunna bli stor. Hammarby har ju potential.
Mm, mm. Det har väl gått rätt bra för dem nu?
Det har gått rätt bra för dem, och de har börjat få ordning på sin organisation. De är inte längre en loserförening. De har ganska liksom, sportligt bra också. Sådär.
Mm.
Och som sagt, det handlar inte om så mycket pengar. Insatsen är så stor i det här sammanhanget. Så vad fan, ger 25% till Zlatan och så är alla nöjda.
Uh-huh. Utom
då... Vad som hände var ju att Zlatan gick ut på sitt Instagram med en bild på Hammarbys tröja och namnet Ibrahimovic i typ onsdags.
På ryggen, ja.
På ryggen,
ja.
Och det i sig var ju så här, fan, ska han spela i Hammarby?
Ska han spela, ja. Exakt, det var det man trodde.
Det här såg ingen komma.
Nej.
Och sen då ett dygn senare kom det fram att nej, han äger Hammarby. Och då var det någon sån här talking points, man har intervjuat honom och han har sagt att jag tror på potentialen. Hammarby kan bli Skandinaviens största fotbollsklubb.
Mm.
Det ser som en långsiktig investering. Och då bland annat då fick jag frågan, vad tror du att Malmöborna tycker om det här?
Just det, hans gamla moderklubb.
Ja, och han då ganska tondövt svarar att jag tror att de är glada för min skull. Och jag tror att de förstår att det här är business. De känner mig som fotbollsspelare, Zlatan Ibrahimovic.
Mm. Det trodde de. Nej.
Det gjorde de inte.
Nej.
Nej. Utan det som hände var att det blev i princip liksom riots.
De har ju rest en staty över Zlatan i Malmö.
Det är det som är så intressant. Att de för en månad sedan, fick Malmös skolbarn ledigt för att gå se invigningen av den här statyn. Så liksom, alltså, att låtsas som att det går att frikoppla. Det var någon skånsk sportjournalist som skrev det, att Malmö är speciellt i den meningen att i Malmö finns det bara ett lag som är framgångsrikt. Det finns bara Malmö FF, vilket gör att det är en ganska stark koppling mellan lag och stad. Man kan inte liksom sära på det sättet som man skulle kunna göra med Hammarby kanske och Stockholm.
Precis, alltså okommersiellt lag dessutom.
Ja, och så Malmöborna naturligtvis förstår ingenting. Och det blev ju ett jävla liv. Och de försökte ju bränna ner. Det är ju en bronsstaty då. Men jag läste på Twitter vad någon sa ut och så här, hur förstör man statyn på bästa sätt? Är det typ syra som gäller?
Ja, det gick så långt.
Ja, absolut. Ja. Nu står det i staket.
Jag hörde att någon hade hängt en toalettring.
Toalettring, plastpåse över huvudet. Försöker bränna den. Nu står det i staket runt statyn då.
Ett av de värsta ryktena var att hans hem i Stockholm skulle ha vandaliserats.
Absolut, det var någon som åkte och skrev Judas på dörren till hans hem i Stockholm. Och det var ju en massa rasistiska tillmälen på statyn också. Som ett brev på posten naturligtvis. Och jag tror att de flesta vettiga människor tycker liksom att vad fan skärper. Ni behöver liksom inte. Men det jag tänkte på, det var...
Så den har ju fotbollsmänniskor.
Ja, dels det. Men också, alltså det är klart att alltså, Zlatan har väl ingen gång under de sista 20 åren på något sätt visat att han är lojal mot någon utom sig själv.
Nej, verkligen inte.
Han är ju bara en rätt egocentrisk människa. Mm. Som självklart tar hand om sig och sin familj, men inget mer. Och att det kommer som en överraskning för någon att han skulle skita i Malmö om han kan tjäna på det. Det är ju liksom... Han har gjort ett kassaffär. Alltså, han har gjort jättebra affär i alla fall, i övrigt heller. Så mm-hmm. att han skulle vara någon speciellt bright businessman ser jag inte heller.
Jag tycker jag har sett honom i många reklamer under senaste tiden.
Han är med i alla reklamer.
Och gör han Samsung, Volvo, alltså, allt möjligt.
Så här, liksom. Absolut. Han har ju egen white woman well och allt
det. Ja, just det. Och så har han ju sina egna kalsonger också, va?
Men jag tänkte, om man då bortser från hela den, liksom, hans relation till Malmö. Men som, vad jag tänkte på var den här statyn igen då. Du skrev en text här för 2 veckor sedan kanske. Mm-hmm. När vi pratade lite grann om EM-kvalet och att Finna gick vidare. Och så skrev du en text på förlagets hemsida. Mm-hmm. Om Havis Amandas myrstaty i Helsingfors. Aha. Som står nere vid Salutorget. Eller på Esplanaden.
Fontän med bassäng och...
Ja, som har blivit någon slags folkets liksom, go-to-place för firande av diverse saker som ska firas.
Det finns roliga bilder på människor som med kläder på eller utan kastar sig, ska jag säga, dumberusade rakt i fontänen där och klättrar på den här statyn.
För att tänka så här, okej, okay, jag vill inte gå till den punkt där jag känner så här, att det är okej okay att bränna ner en staty. Men
svårt.
Vad det sätter fingret på lite grann är ju, vem äger en staty? Mm. Mm-hmm. Och det är lite som den texten du skrev också.
Det var den frågan jag ställde där.
Vad är liksom anledningen? För nu, Havis Amanda är ju inte en levande person. Zlatan mm-hmm. Lever ju fortfarande. Och man kan ifrågasätta i ljuset av det här. Ska vi ha staty av levande människor? Vi kanske inte ska ha det.
De hinner göra bort sig.
De hinner göra bort sig.
Ja. Det är en alldeles vettig fråga. Man kanske inte ska ha statyer över levande figurer. Nej, det är väl nog först när de går vidare som...
Ja, om ens då.
Som det är dags att bygga statyer. Men det här var ju... Och jag kan säga att poängen med den här Havis Amanda-texten var ju den att vi kanske borde... Det blev ju sånt jäkla rabalder. Och igår i stadsfullmäktige så höjdes röster för att bygga en kopia av den här, vet du, som så att den ursprungliga skulle kunna flyttas bort och liksom, med, eller sen liksom, vad ska vi göra för att hindra människor från att klättra på det? Ja. Min lösning var ju då liksom den gordiska knuten, alltså vad fan, låt dem klättra på den. Mm. Men då är risken, tänk om den går sönder liksom. Mm. Nu är det ju fan av brons. Mm. Den går ju fan sönder av att någon klättrar på den, va? Mm. Och kanske det kan finnas någon detalj eller något sånt här, men förstärk den då så att den håller för det här. Ja. Att det är ju en folkkulturell grej som, liksom, som håller på att bli en tradition, och som blev en tradition de få gånger det har funnits någonting värt att fira. Ja. 1995 hockeyguld, 2011 hockeyguld och nu i år hockeyguld. Då hade det varit festligheter där. Nu blev det ju 2 i år, så jag tror att det var därför det blev liksom, lite rabalder om det här. Eftersom dels var det hockeyguld i maj, men sen, och nu liksom den här fotbollsframgången då. Och det där, det finns ju människor som inte tycker om sport. Fånar, hur de beter sig liksom, efter en match i fyllan och så här. Och jag tycker det finns en liten så här proxy syndabox-grej här att liksom, man på något sätt vill signalera att man verkligen nu inte bryr sig om något så vulgärt som sport. Mm. Att de här aporna ska nog hålla sig borta från våra kulturella minnesmärken och så här. Mm. Men dels finns det en fråga där alltså, om Helsingfors mot Finland. Tillhör den här statyn alltså Helsingfors. Mm. Det är ju en symbol för Helsingfors, Havis Amanda. Ska enligt vissa tolkningar symbolisera hur staden stigit upp ur havet. Mm. Vilket den mig veteligen aldrig har gjort. Mm. Men är det de här liksom, vad ska jag säga, de här finnarna som är där och klättrar på helsingforsarnas vackra kultur, minnesmärken och så här. Så det finns en massa debatter kring det här. Men om det nu har blivit så att människor har adopterat det som en slags modern segergudinna för folket. Kan vi inte liksom låta det ske? Mm. Och på något sätt understöda dem i den här liksom nya traditionen och kulturen. Mm. Och förstärka statyn där vad den behöver. Vet du? Och sen, det kan ju hända att vi nationellt vinner någonting stort någon gång igen. Mm. Typ Eurovisionen och sånt här. Då ska man ju ut dit igen. Mm. Och då kommer folk att kasta sig i bassängen. oberoende av vad du gör, så förstärk den istället. Liksom. Eller så måste du slå polisring kring den. Dålig stämning.
Dålig stämning.
Ja. Vad var det annat som jag föreslog? Elstängsel kring den.
Ja.
Under så här högriskdagar. Som hockey-VM-finaler och sådana här. Ja. Om vi skulle råka spela där. Varför för andra absurda? Ja, det här var den bästa. Biträdande borgmästaren Nasima Razmiar föreslog att vi skulle ha en skild uppblåsbar bassäng bredvid som människor kan gå och kasta sig i. Så, och jag tänkte, oj, oj, oj. Nej.
Oh, gud vad roligt. Då har man ju missförstått någonting. Ja, man skulle väl kunna eventuellt kritisera dylika liksom, när folk hoppar i en bassäng för att vara lite så här konstruerat, lite sökt.
Mm-hmm.
Alltså första gången hon gör det, fine. Andra gången, ja det var väl kul. Tionde gången så blir det lite som att man gör det för att man gör det. Men att då sätta upp en parallell bassäng, då har man ju missat poängen helt och hållet.
Ja, ja då har man missat poängen helt. Och jag tänker mig att också den här liksom, vad ska jag säga, skismen mellan Finland och Helsingfors då liksom, nu var det inte Helsingfors som vann någonting utan Finland då, liksom. Och frågan är om tillhör den här statyn då helsingforsare eller finländare. För finländarna har vi ju låtit bygga Medborgartorget där de ska hållas. Nära järnvägsstationen så att när de kommer in från Kerava så ska de inte behöva synas inne på i den borgerliga huvudstaden på gatorna där liksom, just det, utan just hålla sig. Då byggde vi Mall of Tripla i Pasila för att de inte ska komma ens till Medborgartorget. Men det var ju där de hade ställt upp de här tv-skärmarna för att följa med den här matchen. Och där stod de liksom människor på ett torg. Och när segern kom så fick alla kollektivt ett infall att vi måste dra till ett annat torg. Att det liksom, jag vet inte vad som skulle krävas för att de skulle liksom fortsätta festen där. Jag tror att det blir svårt att dirigera sådana här liksom grejer.
Det är ju en masspsykos. Det är ju en konstig grej.
Ja.
Alltså det är lite, om man går tillbaka till Zlatans staty så har det nu höjst röster för att han ska tas bort från, den ska bort liksom. Statyn ska inte stå utanför Malmö stadion. Vilket ju också är en så här, vad spelar för roll?
Ja,
alltså så här, symbolvärdet är så stort. Alltså vad jag menar är liksom,
är det
alltså,
något sånt svek att köpa in sig
i ett lag? Om Havis Amanda är, allvarligt talat, jag bryr mig inte riktigt för liksom, bli upprörd, vilket lag han köper andelar i. Jag förstår att malmöiter tycker att det är lite konstigt. Och en liten del av mig kan inte låta bli att säga hate to told you so, Zlatan gör sånt här. Det här är hans modus operandi.
Det kan inte låtsas.
Men alltså, symboliken finns där. Om Havis Amanda är liksom symbolen för seger i Finland, så är så stark att även om du är på en annan plats så går det ändå dit.
Så går det dit, ja. Även om liksom du på ett alldeles perfekt ställe med alla andra människor som vill fira.
Ja.
Men så söker du dig ändå dit.
Då är frågan så här. I vilket ögonblick ändrades symboliken i Zlatans statyn från vad till vad? Alltså, vad symboliserade han innan?
I förrgår.
I förrgår.
Ja.
Liksom, när han stod där. Med, liksom, som, han står ju precis som den här jävla Jesus i Rio. Med armarna utsträckta. Så någon slags, liksom, det är någon slags gudastaty.
Ja.
Och så plötsligt då så symboliserar den något helt annat. Det var ju så rustigt också för det hände ju samma dag, eller dagen innan Malmös stora son Marcus Rosenberg avslutade sin hemmakarriär på Malmö stadion.
Just det.
Med någon slags bizarr, jag såg den matchen, spelade hemma mot Dynamo Kiev i Europa League. Och de vinner med 4-3, han gör två mål. Bara det sista 4-3-målet kommer i 96:e minuten.
Oj.
Det var så himla regisserat. Det var så absurt liksom. För det var så här, många som innan matchen var så här, det här med Zlatan kommer över liksom
vad säger överskugga det här.
Överskugga Rosenbergs liksom grandfinalen.
Sorti.
No, it didn't liksom.
Men fint.
Ja, det är fint. Och någonstans så nu är det väl samma sak där. Så nu ska vi ha en sån staty istället.
Kanske det kan lägga hans ansikte på den här statyn.
Statyn, det hade varit något.
Som att byta ansikte på den här Zlatan-statyn till Rosenbergs ansikte. Då.
Det hade varit något.
Men det bytte ju ansikte på den här Ronaldo-statyn som människor tyckte såg så konstigt ut.
Ja.
För det var ju, ja.
Jag vet inte. Jag har lite, ibland tänker jag att jag är lite för emotionellt frikopplad i här i världen. För att jag har svårt att se att jag skulle kunna liksom lägga så mycket värde i en staty. Av någon alls. Alltså,
du är inte för sådana här.
Nej, så jag bara tänker så här.
Gyllene kor.
Alltså, och vad jag än tycker om Zlatan, så står han där utanför Malmö stadion. Jag har inte haft någon större, liksom, jag har inga illusioner om honom. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Han är ju liksom bäst i Sverige, liksom Ljungberg slängde i väggen.
Mm.
Bäst i Sverige någonsin. By miles, liksom.
Mm-hmm.
Han har gjort en karriär som varit från, alltså, om det är 20 plus år nu, där han liksom i princip varenda år har gjort minst fantastiskt bra ifrån sig.
Mm.
Det är unikt inte bara i Sverige utan i världen. Liksom. Så det finns liksom ingen som tvivlar på att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men bortom det så tycker jag inte så mycket om honom. Liksom.
Kanske kan du kan flytta statyn som Harvey Samanda. Flytta den till Stockholm.
Ja, alltså det roliga var att det skulle stå i Stockholm från början.
Var det så?
Det skulle stå utanför, i Solna där utanför Friends Arena.
Jaha.
Utan Nationalstadion. Av något skäl så gick inte det arrangera.
Av uppenbara skäl tänker jag mig.
Och då var det liksom eldsjälar som drev på att nej, men han, klart han står i Malmö. Han är Malmös son. Men.
Mm. Kanske du får flytta den till Rosengård där bort från människors åsyn. Där är han väl stor fortfarande.
Jag vet faktiskt inte.
Men ja, det är smått.
Mm.
Smått och stort.
Så kan det vara.
Ja, smått är stort.
Mm-hmm.
Du, andra små saker som har skett. Nu var jag borta från verkligheten en vecka här. Men det där. Tänkte vi kanske måste säga något om posten alltså.
Ja.
Vad fan hände där liksom?
Vad hände?
Din gamla arbetsgivare.
Min som gamla arbetsgivare. Ja, jag fick faktiskt frågan. Min fru ställde mig frågan i morse. Så där, att, har du någon inside om det här liksom? Så här 10 år senare. Och det har jag ju inte. Men
du satt inte i styrelsen heller.
Jag satt inte i styrelsen, men
tog order av
låt mig uttrycka mig så här, för att vara diplomatisk. Det är inte någonting som jag är jätteöverraskad att se att posten inte styrs med superstor kompetens.
Mm. Mm. Nej.
Och att det finns en väldigt stor kognitiv dissonans mellan hur kanske gemene man uppfattar postens uppgift.
Uh-huh.
Och hur posten styrs.
Yeah.
Det är ju väldigt tydligt. Och det har man ju sett här nu. Och det är det som det här ministeravhoppet nu i princip är.
Mm.
Alltså oenigheten kring vad är det egentligen som har hänt? Och vad har ägaren, det vill säga staten, gett för direktiv till postens styrelse?
Och varför?
Och varför?
Mm.
Och... Jag minns när jag var på posten, och nu var jag ju på en av tre delar i den posten. Det fanns ju liksom posten, och sen fanns det logistik.
Uh-huh.
Och så fanns det den del som jag var på, som var det som kallas för Itella Information på den tiden.
Just det.
Och som numera kallas för Opus Capita då.
Okej, okay, det är de jag sköter de här räkningarna.
Mer digital verksamhet i den enkelt. Och posten, vet jag, vad har jag liksom ingen insyn eller koppling till. Men det är ju samma ledning. Och min bild då och min bild nu är att man har jobbat rätt hårt just för att göra det mer som ett privat bolag.
Så är det ju.
Och för, antar jag i syfte att sälja och knoppa av det i något läge.
Och sälja, säkert ja.
Ja. Och det de har gjort nu och den här strejken kommer ju från liksom en ambition att... liksom lägga ut viss verksamhet i ett nytt bolag.
Ja, och också för vad var det, 700 paketsorterare under nytt kollektivavtal med sämre förmåner.
Mm.
Så att arbetsgivaren, det här kallas alltså för kollektivavtalsshopping, TES-shopping på finska, som vi inte har sett tidigare. Så det var ju ett nytt fenomen, åtminstone på den här skalan och i ett sådant här bolag. Hur de trodde att de kunde köra igenom det i ett så offentligt bolag som posten är liksom ännu ett bevis på den här inkompetensen och liksom verklighetsfrämmande som finns i den här styrelsen helt tydligt. Sen är det ju helt lagligt för en arbetsgivare att göra det här. Sen är det ju lika lagligt för arbetstagarna att strejka för att det inte ska hända. Mm. Och nu vann de ju. Det här budet togs bort och de får väl behålla sina löner åtminstone i 2 år eller 2,5 år och sådär. Tills vidare. Men det här... Det är att vi råkar ha en vänsterregering med en fackets man som premiärminister eller statsminister. Det var ju det som är avgörande för hela det här, tänker jag mig. Hela det här debaclet som sen uppstod. Alltså.
Mm.
Han kunde inte låta bli att liksom uttala sig i den här frågan.
Mm.
Vilket jag kanske kan tycka att statsministern ska låta bli att göra.
Ja.
Att du går liksom och gör sådana här löften som att nej, vet du, ingen ska det här få sänkt lön eller något sånt här. Det är väl inte riktigt, riktigt statsministerns uppgift?
Nej, det är ju absolut inte.
Tänker jag.
Nej.
Att liksom, och nu var det ju inte han som råkade illa ut, utan den här pater och hans, mm. Som han kastade under bussen.
Ja.
I stort sett. Och tydligen hade pater då, om jag förstod saken rätt, påstår åtminstone att hon har gjort det tydligt för postens styrelse att regeringen inte går med, att det vill säga ägaren går inte med på att de här villkoren försämras för arbetstagarna. Det här har postens styrelse tolkat som att staten har godkänt det här. Jag vet inte hur det gick till sen, var det har gått fel eller något sånt här. Men alldeles uppenbart så liksom tycker jag på något sätt att om inte regeringen kan hålla sig borta från sånt här, det utan blanda sig sätt, i sådana här små saker.
Det finns ju olika sätt att ge direktiv.
Så då är det helt rätt åt dem att det liksom vet du, går på det här viset.
Men, jag menar,
liksom, nu är de ju i regeringskrisen.
Ja, det är klart de är. Och det ska de väl vara också, tänker jag. Alltså, ja. det är
folk skriker efter nyval, det är kanske lite att ta i.
Det kanske tar i, men liksom, jag tycker också att det är, alltså det visar ju på en slags, dels visar det på en viss inkompetens, nästan naivitet, men också kanske är det lite så här wake up call att alltså, man måste vara, det krävs tydlighet. Alltså, för man kan ju direktiv på olika sätt. Ett sätt att vara en dålig ägare på det är att säga, vi vill att ni ska inte på något sätt försämra någonting, allt ska vara lika bra som förut, men by the way, ni får inga pengar.
Ja.
Så liksom lös uppgiften för den här summan. Ja, men det är klart, då blir man ju kreativ. Och den kreativiteten, ja.
Du säger uttryck så här nu.
Ja.
Men ja, jag tror att den större frågan här är att skulle här ha öppnat alltså för en bredare kollektivavtalsshopping bland stora arbetsgivare? Sannolikt ja. Nu hade den åtminstone blivit uppskjuten den här. Med det där. Jag tror att vi hade framför oss. Det blir någon slags race to the bottom.
Det fanns ju, det är uppenbart så att det var väldigt många inom fackrörelsen som väldigt med tentaklerna ute här. För att det var ju, alltså sympatistrejkerna hade ju stått som spön i backen.
Det är det också, ja.
Ja. Så de fattar ju nog vad som står på spel.
Allting stannar liksom. Ja. Jag förstår inte hur blev det så stort. Det var det här jag missade.
Men jag tänker att det är just därför. Att de fattar att det här handlar inte om posten.
Nej, precis. Att det var just en epidemi som höll på att starta liksom.
Ja.
Ja. Nej, men så, det är säkert sant, ja. Att det var så. Nu fick vi den avvärjd. Arbetarna segrade, men till vilket pris?
Ja, får se.
Om det skulle bli nyval så säger vad heter det, gallupparna nu att Sannfinländarna skulle vara överlägset största parti. De ökade i senaste mätningen med 1,9 medan Socialdemokraterna gick back 1,8. Så det gapet börjar bli ganska stort där.
Ja.
Varifrån de här människorna sen kommer är en annan fråga. Och Marco Junkari på Helsingin Sanomat att menar att det här är människor som nu ger sin åsikt i gallupparna blivit uppringda, men som inte besvärar sig att gå och rösta.
Okay.
Åtminstone till en stor del. Alltså. Att det är därifrån det här. Liksom, man undrar varifrån kommer 150 000 till människor, ytterligare människor, som inte fanns, som inte röstade på Sannfinländarna i våras när det var val. Men nu uppger att de nog skulle göra det. Varifrån kommer de här? Alla bara säger, ja, det är för att Finland är ett fascistland. Det är den snabba lösningen. Men enligt Junkaris analys så är det faktiskt så att det är de här människorna som nu pratar och tjatar, men sen röstar de inte. Och det var ju så i våras också, det förklarar ju det. Varför, hur kan Sverigedemokraterna, vad heter det, Sannfinländarna ligga etta i gallupparna alldeles inför valet, förlora valet, dock med lite marginal, men i alla fall, och sen igen vara etta i gallupparna veckan efter valet.
Ja.
Det är liksom det är skillnad på gallupar och val, menar jag.
Det är alldeles uppenbart, ja.
Ja, tydligen så liksom man vill ju sända en viss signal genom att säga att du stöder ett visst parti. Sen vem du på riktigt röstar på är ju tydligen en helt annan fråga.
Att säga dessutom vem man röstar på 4 år i nästa val. Liksom, gud, vilken safe liksom.
Ja.
Safe board. Fan, det kan man ju bara, då kan man ju säga vad som helst.
Ja, det kan man ju faktiskt. Men vi får säga att tydligen det soffliga parti är fortfarande det största i Finland när det kommer till valdeltagande sen.
Ja, vad ska man säga om det?
Jag vet inte. Det finns ju människor som inte deltar i sånt här. Mm. Det som inte vill påverka.
Mm.
Jag vet, en kompis som kanske behöver nämna, men han det här svarar aldrig på några enkäter, aldrig på någon, vet du. Ger aldrig sitt omdöme om hur den servicen var eller vet du, något sånt här, vet du. Aldrig.
Nej, för att?
Aldrig svarar på en gallupfråga, aldrig något sånt här. Jag vet inte, han bara liksom, det är tydligen kategoriskt beslut bara att nej, jag deltar inte i sånt här. Jag är inte med och påverkar det.
Nej.
Jag undrar om det finns en känsla av att sen kan man tycka att det här med gallupen är skev. Man kan inte tro på det här.
Ja.
För att, ja, samma problem hade ju haft i USA nu när de har gjort de här polls. kring Trump och vem han skulle vinna mot av demokraterna. Sen här. Oerhört svårt att få människor att svara.
Ja.
Och sen måste de ju dessutom, de kan bara fråga en visst liksom, antal människor som representerar ett visst segment.
Ja.
Och om inte de människorna svarar så, liksom, så blir det jätteskevt.
Ja.
Och tydligen jobbar de som djur, de här pollsters.
Ja.
Lyssna på ett reportage om det här som var väldigt intressant. Hur liksom, vilket skitjobb det är. Och de var ändå så jättestolta över det. Vet du.
Ja.
De gav sina tips om hur man ska tala till människor när man ringer upp dem. Och så här.
Ja.
Att, tydligen var det största misstaget man kunde göra var att förfalla till så här liksom lite robotaktigt.
Ja.
Vilket man säkert gör efter att ha suttit och ringt i 4 timmar.
Ja.
Ja, hej, det här är Anne Strand från på Gallup-centret, bla bla bla. Skulle du ha lust att delta i en poll? Då säger folk, nej. Du måste engagera de här människorna.
Uh-huh.
För de är ju amerikaner, så man måste sälja det här till dem. Och den här liksom talangen var någonting som de här bästa uppringarna då var väldigt stolta över att de hade. Och gav liksom fina prov på det. Hi! It's Mary from How You Doing Today? Ja, väldigt amerikanskt. Än en gång.
Och de är ju duktiga på att sälja, så man får ge dem det.
Ja, de är ju det. Ja, hur går det med systemkalopsen i Sverige?
Kalopsen. Ja, alltså vi kan väl bara, du nämnde att folk samlades på Medborgartorget i Helsingfors utanför det nationalbiblioteket.
Mm-hmm.
Systemkalopsen i Sverige är ju frisk, normalt. Det smäller ju här och var i Sverige fortfarande. Det debatteras vad det beror på och danskarna har ju varit inne på att börja sätta upp gränskontroller mot Sverige.
Ja, det började i november också, ja.
Ja, och sådär. Och så till en följd av systemkalopsen så var det ju då, igår kom SD med ett till av sina många förslag. De skickar ut så här sökare liksom då och då, vilket är sådana liksom väderballonger. Och gårdagens stora var bara svenska medborgare ska kunna låna på bibliotek.
Oj, just det.
Och det här är intressant för att motionen...
Men, du måste ha personnummer, va?
Ja, samordningsnummer i alla fall då.
Uh-huh.
Som man ju får då som exempel. Du hade säkert det när du bodde i Sverige.
Jag hade ett personnummer, tror jag.
Hade du det? Mm. Okej. Okay. För att min fru till exempel när hon bodde i Sverige ett tag så hade hon ett samordningsnummer, vilket är i princip samma sak.
Och är det så? Det kan hända att jag har ett samordningsnummer. Jag hade ett riktigt lägg nog. Alltså.
Jo, men det får man ändå. Jaha. Ja. Men i alla fall, så... oavsett så, och det ska jag säga att tydligen så var det nyhet också igår om att det är upp till 350 000 svenskar som bor i Sverige har falska sådana här samordningsnummer.
Aha.
Vilket låter som väldigt många människor. Det är typ 5% av Sveriges befolkning, inte riktigt, men typ 3 i alla fall. I alla fall, så det här var då att de la en motion då bara vissa tjänster på bibliotek ska kunna stängas för vissa människor.
Mm.
Och jag fattade det som att motionen i sig var snarare inne på liksom att typ folk som är typ asylsökande, typ alltså, inte kanske nödvändigtvis kopplat till medborgarskap, men liksom kanske snarare till tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså väldigt så här nischat liksom. Och tanken var då generöst att till exempel turister från Norge ska ju fortfarande låna böcker.
Det ska de kunna, va?
Ja. Men SDs då kulturpolitiska talesman gick ut och liksom talade mer om det här som att det här, citat, är en delvis principiell inställning. Vilket innebär att vi tycker att liksom, det ska vara kopplat på det till exempel medborgare. Och de är ju väldigt flytande i sin retorik kring vad som är medborgarskap och vad som är nationalitet.
Uh-huh.
Så det är liksom, du kan ju vara medborgare, du kan ju vara medlem av nationen. Och det är ju sådana som jag då till exempel.
Uh-huh.
Sådana som har liksom det här nedärvda essensen. Som ju då faktiskt de har bytt i sitt program. Det heter inte längre nedärvd essens, det heter ett biologiskt arv.
Oj.
Mm. Mycket bättre. Så, men i alla fall, det är liksom nationstillhörighet.
Mm-hmm.
Och sen finns det då medborgarskap som något annat. Det kan du naturligtvis få,
uh-huh.
men det innebär inte att du kan bli medlem i nationen.
Nej, precis.
Vilket ju i princip är samma sak som att säga att du kan inte bli svensk.
Mm-hmm.
I och med att man är så flytande i det här, vagen här liksom, diskursen, så innebär det att man kan liksom inte tolka på ett annat sätt som att okej, du ska, om du kommer till Sverige så ska du lära dig språket helst på en gång. Och hur lär du språket?
Mm. Kanske med att gå till biblioteket och låna en bok.
Varför inte? Det är ett bra sätt att göra det på. Men det får du inte göra heller. Så att liksom, allting går bara tillbaka. Om man rullar tillbaka allting så är det ju allting bara keep out.
Vad har problemet varit hittills då? Är det att människor inte lämnar tillbaka böcker? Eller?
Jag vet inte riktigt. Alltså, dels så, ett förklaring var att de här människorna som kommer utomlands ifrån, de har ju faktiskt inte varit med och betalat skatt.
Aha, så det här
då ska man inte få tillgång till välfärden. Och det är väl samma liksom retorik som att du vet, om du är papperslös ska du inte vara på sjukhus, bla bla bla. Men just det här är så himla, det är så himla speciellt just det här. För här upplevde jag det som att de till och med fick mothugg av ganska många som normalt sett tycker att SD är inte i alla fall jättehemska.
Mm.
Att det här är så bizarr, liksom öppen, bara så här jävelskap liksom.
Ja.
Fan bibliotek.
Liksom. Så verkar det ju.
Ja.
Ja.
Så att systemkollapsen fortsätter ju, men sen vad den beror på.
Ja.
Vems fel det är. Jag tycker det här är en systemkollaps för mig.
Det där nog, ja, det känns väldigt småsint.
Likt samförländerna så är ju SD numera i olika galpar, om inte störst, i alla fall närheten av störst.
Mm.
Och sossarna var ju ute och vevade här för bara någon vecka eller två sedan. Väldigt löst, men fortfarande om att om inte vi ser så händer. Jag minns inte exakt vad ämnet var, men de var ute också om extraval då, i början nästa år. Och skulle det komma ett sånt, bara skulle det, så tror jag att SD skulle få jävligt mycket röster.
Det säger
jag.
Mm. Det är stämningen lite nu, ja. Mm. Ja, det är som jag har sagt, att det är lite som att låta medborgarna välja mellan en god bok och porr. Du är liksom en fjärdedel kommer alltid att välja porren.
Ja.
Det är klart, jag menar, de tillåter dig att vara ett svin.
Ja.
En självisk gris liksom, ja, som bara ser efter sig själv. Jag tror att det kan appellera till människor.
Ja. Till och med Alexander Stubb var det till och med. Såg du det? Han twittrade om det i morse eller igår.
Nej,
han skrev just här om att han frågade så här, vad är det som har gjort att västerländska demokratier har blivit okej och bara uttrycka sig så ociviliserat.
Mm.
Och mycket kan man säga om herr Stubb, men ociviliserad är han ju inte.
Nej.
Nej, så han vet vad han pratar om. Liksom.
Ja, visst. Mm. Samtidigt, hans parti, Samlingspartiet, tycker jag börjar flirta allt för mycket med det här.
Mm.
Med de här liknande nationalistiska tendenser. Det känns lite som om det håller på att splittras i tre, det här partiet. Tidigare har det alltid varit slitningar inom Samlingspartiet mellan den liberala falangen och den konservativa falangen. Som ändå har varit liksom starkt borgerliga och fiskalt ansvarsfulla och så här.
Mm.
Men och ibland har de konservativa varit på topp, ibland de liberala, kanske de liberala mer på senare tiden. Nu börjar det också finnas den här liksom nationalistiska orden, eller den här liksom populistiska samlingspartiet. Så jag skulle vilja se en splittring av dem i tre partier. Så skulle vi på något sätt beundra den här danska. Jag vet hur många, är det fyra eller fem högerpartier som Danmark har?
Mm.
Som har liksom mindre och mindre, vet du. Vi har de här för endast för företagschefer, vet du.
Mm.
Det här riktigt superliberala som sitter på någon spillra av procenter där liksom. Mm. Men de har ett eget parti liksom. Mm. För de är inte liksom, ja, det är viktigare med andra saker än att vara liksom med de här. Sen finns det de här lite mindre nationalistiska, lite mer nationalistiska, lite mindre liksom, vad ska vi säga, nyliberala, lite mer nyliberala och så vidare. Men sådana här splittringar tror jag inte att det är alldeles omöjligt att vi skulle kunna få se i Finland heller i framtiden. Nu känns det ju ganska fjärran att tänka sig att ett av de största och stabilaste partierna som verkligen har monopol på nästan hela patriotismen, alltså Samlingspartiet, de skulle plötsligt bara splittras. Men om det är så, vilket det är, att Danmark alltid visar vägen för hur det går i politiken, så kanske man kan tänka sig att det skulle uppstå. Mm. Nu fanns det ju den här tillstymmelsen till nytt borgarparti i form av de blå, de här avhoppande från samfällande, som ju inte blev till någonting sen.
Nej, men det var väl också, de var ju dödfödda.
De var ju det. Lustigt nog så kom det ett pressmeddelande från de blå, de finns väl fortfarande kvar i någon slags organisationsform, och krävde att statsminister Rinne ska avgå.
Mm-hmm.
På grund av, ja. Det är ju inte omöjligt att han gör det, men det blir knappast nyval. Frågan är vem som i så fall skulle bli ny ordförande och statsminister.
Mm.
Antti Lindtman är han är en sympatisk kille som alla gillar på alla kanter.
Ja.
Vi får se.
Mm.
Sådant. Så antar jag att du har haft stenkoll på EU-kommissionen som tillträder.
De blev ju godkända slut, ja.
Ja.
Ja. Nej, jag ska vara ärlig och säga att jag har inte stenkoll på den.
Jag tyckte det var lite vad ska jag säga, lite konstigt kanske. Till en första att notera att vänstern och åtminstone vänsterförbundets EU-medlem EU-MEP, heter det MEP, medlem av parlament, och rösta emot den här kommissionen. Mm. Och de gröna röstar tomt, röstar blankt. Mm. Det hade olika orsaker till det här förstås. Vänstern uppgav att det handlade om att klimatambitionerna inte var tillräckligt stora i kommissionen. Det fanns inte kompetens och liksom akut läget att göra någonting där. Men någon måste man ju ha. Man måste få ihop en kommission och det fick ju Ursula von der Leyen nu äntligen. Mm. Så vi får se hur de går.
Mm. Jutta Urpilainen är finländsk. Walk the talk, vad sa?
Ja, det här är en kommission that will walk the talk. vad hon säger. Mm. Så,
det är väl inte en parafrasering av Full Metal Jacket?
Walk the talk.
Ja. Det är inte den. Den här scenen när de står ute i Vietnam någonstans. Uh-huh. Och det är två amerikaner som står och tjötar varandra. Och den ena säger, you talk the talk, but do you walk the walk?
Precis. Och nu blir det walk the talk. Ja, så där går det. När politiska ska uttala
sig. Alltså, EU har ju, det enda jag vet om EU är att de nu har parlamentet utlyser klimatläge. Igår, va?
Precis. EU-parlamentet har utlyst nödläge i Europa. Vi lever alltså i nödläge.
Vi lever i nödläge. Och det roliga är att dagens beslut handlar bara om semantik. Några konkreta åtgärder har inte beslutats om. Och jag vet inte hur mycket semantik betyder. Alltså, jag tänker så här. Jag tänker att det kan betyda ganska mycket ändå. Men samtidigt känns det lite som att det är lite som en sån här gallup. Vad fan. Vem röstar emot det? Om det inte finns någon konsekvens.
Nej, det känns ju nog lite som, och det här var en debatt som splittrar partierna i EU också. Ja. Liksom, ska man nu ha dödläge eller inte? Dödläge, nödläge. Jag vet åtminstone att den tyska klimataktionsgruppen Fridays for Future, deras lokalavdelning, sa att det här var bara skräp, det här borde man inte gjort. För det här är ju som att brandkåren ropar, det brinner istället för att komma till platsen och släcka. Liksom. Att sådana här tilltag är fullständigt onödiga. Mm. Symbolladdade förstås, och här, men det förbinder ju inte någonting. Nej. Vi bara noterar att det är nödläge.
Ja.
Och det är sådana här som gör att Sannfinländarna och Sverigedemokraterna också går framåt. Mm. När man håller på liksom och på det här viset. Jag tycker det känns så frustrerande.
Det kommer ju ett toppmöte i Madrid om... när är det?
Det är alldeles snart faktiskt.
Det är inte så att det är dit Greta är på väg på sin båt?
Är det dit, ja.
Ja.
Portugal.
Det skulle ju ha hållits i Sydamerika. Mm. Och så blev det inte så på grund av diverse stök.
Ja.
Och så flyttade hon till Madrid och då var hon tvungen att hitta en båt.
Precis, hon var på fel sida om Atlanten igen.
Ja, tråkigt.
Fint hav dock. Jag hoppas hon njuter av vägen.
Så det är väl så kanske att det är ingen slump att det kommer nu inför det mötet. Men,
ja, det är sant. Och det har varit ganska mycket snack nu om det här också. Mm. Som det nu har varit hela tiden i och för sig. Men två väldigt prominenta texter kom. Den ena var den här svenska forskaren som i Nature skrev om de här tipping points. Mm. Som det där, tröskelpunkter i klimatutvecklingen. Mm. Som vi har överskridit. 9 stycken.
Hej då.
Överskridna nu.
Okej, vilka har vi inte överskridit?
Jag vet inte hur många det finns. Mm. Men forskarna har identifierat 9 stycken som är aktiva redan idag.
Okay.
Nu säger jag inte hur många det finns, men det finns säkert flera.
Uh-huh.
Jag kan räkna upp dem snabbt. Den arktiska havsisen smälter.
Uh-huh.
Grönlandsisen smälter. Uh-huh. Barrskogarna brinner. Uh-huh. Permafrosten håller på att tina upp. Atlantiska strömmar saktar in. 15% sedan mitten av 1900-talet.
Mm.
Regnskogarna skövlas och brinner. Varmvattenkorallerna dör. Hemska saker det. Instabilitet i västantarktiska inlandsisen och delar av östantarktis är instabila. Alla de här är sådana som man har hållit koll på då, liksom, för att se att när börjar de här reagera. Och nu är det nio aktuella tipping points på gång. Så man blir lite som sådär, om man behöver mer klimatångest, så är det här alldeles bra läsning i Nature, senaste numret.
Okej, okay.
Sen kom ju Forbes ut med en text där ungefär samtidigt, där Mikael Schellenberg, deras miljöreporter, gjorde en stor poäng av att man måste sluta skrämma barnen. Liksom.
Ja. Jag läste det.
Ja, du gjorde det va?
Ja, det.
Ja. Att det är liksom det är inte schysst mot dem. Liksom. Det kan jag väl hålla med också.
Ja.
Så koalorna dör inte.
Det är ju ingen slump att den ena texten är i Nature och den andra i Forbes.
Nej, man har ju sina olika syn på världen kanske.
Ja.
Ja, ändå två väldigt renommerade tidskrifter.
Absolut, jag tyckte den var välskriven för all del. Det som är, tycker jag, speciellt med den här klimatgrejen är att det är extremt svårt att få någon slags överblick över det.
Mm.
Jag menar, Forbes-texten handlar ju väldigt mycket om att liksom, okej, okay, han bara tar siffror liksom och säger så här, okej, okay, hur många människor dog i klimatkatastrofer 1920? Hur många dog 2018?
Mm. Liksom.
Och så bara, ja, men då var det 300 000 människor av, vadå, 3 miljarder. Och nu är det typ 60. Mm. Ja, men liksom så här, 60 000 av liksom 7 miljarder. Så liksom, jag antar att hans poäng var helt enkelt att det finns lösningar på de flesta situationer.
Och det kanske inte är så farligt om jag menar, han säger ju inte en systemkollaps eller en civilisationskollaps framför sig.
Nej.
Det
är tråkigt ifall Karlna dör, men det är inte slutet på mänskligheten.
Nej, precis.
Ungefär så om man sammanfattar
texten. Ja, lite så,
ja.
Och det, ja. Stackars koalorna har ju brunnit upp nu igen, alltså, i tusental tydligen.
Mm. Mm.
Jättesynd.
Functionally extinct då var ju...
Var det så, ja?
Ja.
Mm. Ja. Fy fan. Mm. Stackars koalor.
Det är ju bra när söta djur dör. För det får ju lite mer eld i baken på de flesta. Liksom, det är inte så att de så här, om någon bara, ja men hårlös go extinct. Liksom. Alla bara, ja.
Det var ju en annan art också, alltså den här noshörningen som dog ut för några veckor sedan, sista exemplaret.
Mm.
Det kändes lite så där i maggropen faktiskt.
Mm. Mm.
Väldigt tråkigt.
Mm.
Man får ju inte liksom tillbaka dem.
Man får inte det.
Nej.
Okej, och nu låter jag ju kanske då som så här Forbes-journalist, men jag tänker så att jag såg Ricky Gervais för några veckor sedan, såg han så här stand-up comedy-grej. Han pratade om just utdöda arter och hur många arter som har funnits på jorden. Han satte det i kontexten av att Noaks ark förmodligen inte har funnits.
Aha.
För att det har funnits väldigt mycket djur. och jag tror han sa siffran att det finns typ 5 miljoner djurarter nu. Och det är 5% av alla djurarter som har funnits.
Just det.
Så att de flesta djurarter har dött i något läge.
Men har det uppstått nya då?
Ja, det har det väl gjort. Alltså i den meningen att evolutionen har pågått. Och liksom det bryts ut nya varianter och allting. Men alltså poängen var något, tror jag, och den var ju fånig i sig att prata om Noaks ark. Liksom. Men i det här sammanhanget så det är ingen som går och gråter över de här 95% generellt. Det är ingen som är så här otroligt ledsen för att dinosaurierna dog.
Just nu, nej.
Nej.
Man hade väl inte ett så nära band med dem. Liksom.
Nej.
Och
om det var någon buffaloart som dog 1700-talet eller 1800-talet, så klart, det kan man vara ledsen för. Man är inte liksom, existentiell ångest ger det ju inte.
Mm-hmm.
Så det är ju någonting annorlunda när liksom kvalorna dör nu, eller för all del någon vit liksom, nosad enhörning.
Det är så, de enda enhörningar vi har.
Enhörningar är jättedöd verkligen. Så det finns ju någonting kopplat till just den här klimatångesten, att det är mer som en kanariefågel i gruvan.
Mm.
Är inte det som ger ångesten egentligen? Men alltså egentligen bryr man kanske inte så himla mycket om en enskild djurart. Är det så himla jävla viktigt att just det här måste finnas? Alltså liksom, jag fattar att det kan finnas en känslomässig grej här.
Mm.
Och jag säger inte att några djurarter är onödiga på något sätt. Jag bara säger liksom att om man tittar på det stora hela, ibland dör det djurarter.
Yeah.
Och det första man kopplar till någonting annat som det blir verkligt jobbigt. Eller?
Det var när man kopplade till att det är människans fel som det blir verkligt jobbigt.
Ja, dels det.
Ja.
Men också att det felet innebär mer.
Att man jämför sig själv med alltså människan som art med de andra arterna. Och ja. Jag inser att det är möjligt för människan som art att upphöra.
Ja, men lite som dödsångest. Alltså som att man upptäcker sin egen dödlighet. Alltså typ som att när man blir gammal så blir man blir stel. Mm. Så bara, fan är det här för
någonting? Eller tjock.
Ja.
Det är hemskt. Mm. Vill höra en god nyhet?
Gärna.
2020, snart börjar det glada 20-talet igen. Mm. 2020 har vi gjort av med AIDS i praktiken.
Nej.
Ja. Det har gått till så att år 2020 räknar man med att 90% av alla människor som lever med HIV kommer att känna till sin HIV-status. Mm. 90% av alla människor med diagnostiserad HIV-infektion kommer att få så här ihållande antiretroviral terapi, okay. Det vill säga bromsmediciner.
Ja.
Och 90% av alla människor som får den här kommer att hålla det här viruset i schack.
Okay.
Så i praktiken så är AIDS snart utdött.
Alltså. Wow.
Ja. Det här skulle ha varit en jättebra nyhet. Och det gjorde stora reportage om det när den här UNAIDS-rapporten kom. och det, no, det är inte igår den kom för ett par år sedan. Men den fick någon slags boost nu inför 2020 när den här de här siffrorna faktiskt har realiserats.
Ja.
Och det ser bra ut. Jag vet inte, lustigt nog, men en vecka efter att jag läste om de här goda nyheterna så hörde jag att nu finns det en ny strain av HIV.
Okay.
Som man inte ännu har liksom bromsmediciner mot.
Oj.
Så att vi tog ut för stegen kanske lite i förskott, men smart det här, jag reagerar på det här sättet att kväsa den här, liksom, det här viruset.
Ja.
Är liksom början med att du måste känna till huruvida du är drabbad. 90% det här liksom det smarta mål på något sätt.
Ja.
Och genom att 90% av alla får det liksom medicin och 90% av dem kväsar den här utvecklingen av sjukdomen. Så i praktiken så försvinner det här virala.
Ja. Liksom, lite som, spridning här.
Ja, lite som ett
vaccin.
Som ett vaccin, ja.
Ja.
Men utan vaccin. Ja. Bara liksom ett analogt vaccin, om man säger så.
Ja. Ja.
Lite, så smart jobbat.
Det är ju fascinerande också, för det är ju inte så länge sedan som AIDS skulle vara liksom också så här, det var lite så här domedagssjukdomen.
Ja, jag minns det. Det togs upp också i Helsingfors då när det talades om papperslösas vård.
Mm.
Huruvida vi ska ge det på kommunala hälsostationer. Då var det någon stod fel som skrek. Det kommer 15 000 HIV-smittade bögar från St. Petersburg hit,
ja.
Om vi gör det.
Oj, oj. Ja.
De kom inte.
De gjorde inte det?
Nej. Och det visar sig att de här åtgärderna inte har belastat sjukvårdssystemet.
Fan, vargen kommer jävligt sällan, gör inte det?
Vargen, ja.
Ja.
Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Så det stämmer då. Det stämmer då. Men många tycker om att ropa.
Många gör ju det.
Ja, fortfarande.
Fan, det var ju Ungern ska ju inte vara med i Eurovision längre för att den är
Ungern,
för,
ja.
För det är för bögigt.
Alltså, vad är det med de där människorna? Alltså?
Ja.
Det där är ju så läckert. Jag funderar på om borde ha gjort en parodi på det här, men jag vet inte hur roligt det sen är. Alltså. För det är för bögigt. Liksom.
Det är för bögigt. Jag tycker det ser roligt för att man upptäckte det nu.
Ja, vad var det du sa? Mellan 1965 och 2018. Ja, inte för bögigt.
Inte för bögigt alls.
2019, too gay.
Nu jävlar. Så jävla nyvaket. Men det är ju tragiskt såklart. Men det är ju tydligen så. Alltså, de uttryckte inte så. Och man läste det inte nog. För det var DN som skrev det. Och sen så hade de bara tagit en nyhet från Guardian.
Ja.
Och Guardian uttrycker sig inte riktigt så.
Nej.
De uttrycker sig som mer liksom någon i typ regimvän på någon tv-kanal har uttryckt sig så.
Aha.
Vilket inte är riktigt samma sak som att det här är offentliga eller officiella skälet egentligen. Om man är snäll mot ungerska.
Nej, men det kan ju ändå vara det aktiva skälet.
Det är ingen slump så här att en regering som har ett program som heter Familjen först inte jobbar aktivt för homosexuellas rättigheter eller tycker att det är speciellt spännande med Eurovision.
Det låter inte som de räknar med de homosexuella familjerna som familjer. Då,
nej, exakt så. Så att man är ju tvungen att skratta när man läser sådana nyheter.
Alltså man blir ju lite så.
Ja.
Ja. Men ändå så jävla tragiskt vad som håller på att hända där. Alltså, ja. Jag tycker att den här nya kommissionen ska faktiskt kunna kasta ut de här Visegrad-länderna nu och liksom sätta ner foten lite.
Mm.
Istället så gav de ju en av de här stofilerna den här portföljen som hette, den heter väl grannländer och migrationen och sån här. Mm. Liksom. Men det där, det hette till först bevarandet av den europeiska livsstilen. Liksom. som en bugning riktigt åt det här liksom. Ja. Stofilerna i parlamentet. Okej, okay, alla får vara med och prata. Det kan ju ses som en bra sak. Men nu fan ska man liksom, om man ser på utvecklingen i Polen särskilt kanske och Ungern och så här. Nu måste ju finnas liksom någonting att göra åt det här.
Ja.
Och jag menar, skulle vi inte ha Brexit på gång så skulle man ju antagligen diskutera lite mer om de här frågorna.
Det skulle man säkert göra.
Ja, men nu suger Brexit all satans syre i hela Bryssel.
Ja.
Fortfarande och sådär. Men snart har vi också val i Storbritannien. Den 12:e, va?
Just det.
Blir det så. Mm. Där Boris Johnson, trots allt får man säga, leder just nu med en marginal på, var det 40 platser i parlamentet? Liksom. Ja. Drygt 40.
Fascinerande.
Ja. Först kastar han ut alla dissidenter ur partiet.
Ja.
Och nu håller han ännu på att liksom bli största parti. Vad fan är det som pågår där? Ja. Är alla bara rädda för Jeremy Corbyn?
Det måste ju vara
som
så.
Som vi sa senast.
Ja. Så enkelt.
Ja, jag vet inte.
Han får säkert lite vind i seglen nu med det här. Nu var det ju inte en EU-migrant igår som var och viftade med knivar på London Bridge. Men det var ju likväl en invandrare.
Uh-huh.
Sånt där brukar ju vind i seglen till.
Vad hände? Det liknade i Holland också.
Var det så?
Ja.
Okej, okay, det läste inte jag.
Det kanske tidigare i veckan. Uh-huh. Men ja. Ja, nej. Alltså sådant skräp liksom.
Såg du, det var ju en video på dem som stoppade den här öken igår.
Nej, jag har inte sett det alls.
Det är ju en fantastisk video. Aha. Det är ju alltså tre stycken män utrustade med en brandsläckare, en narvalstand från en närliggande pub och bara händer som någon har filmat när de liksom tar ner den här snubben då, på bron.
Oj.
Det är så absurd. Nu är det ju tragiskt. Två människor dog ju.
Ganska hemskt, ja.
Men i sig så det blir en så otroligt bizarr, absurd situation där man liksom ser vuxna människor som liksom brottar ner varandra med så här brandsläckare.
Ja, precis.
Narvalständer, vad fan är det?
Ja.
Absurd.
Ja.
Och så är det den här liksom efter reaktionen då liksom när folk är så där att de här tre männen då är ju såklart dagens hjältar. Och det kan man ju inte säga så mycket om. Så måste det ju vara.
Absolut.
Men samtidigt så finns det någonting absurt i den här idén om att liksom, alltså
i narvalstanden kanske.
Ja, dels det, men också liksom så här hur skulle man själv reagera? Det sätter ju fingret på hur skulle man reagera i en sån situation? Du vet.
Ja, skulle man ha en brandsläckare till hands så kanske man skulle ge sig
man skulle kanske det. Ja.
Nu är det svårt att bara stå och titta på.
Ja.
Och åtminstone måste man ju ropa liksom och försöka avleda uppmärksamheten. Ja. Sånt här liksom.
Ja.
Och det här. Inte vet jag hur man skulle reagera.
Nej, det kan man inte veta för man är där.
Men det fanns ju den här svenska sjukvårdaren som blev hjälte i Åbo också. Som gav sig emellan liksom, den här knivhuggaren. Själv fick ta ett par stötar också och sitter i rullstol nu. Så jag menar, jag tänker mig att, jag vill ju tänka mig att man skulle ingripa liksom.
Ja, man vill ju det. Man vill ju tänka det.
Samtidigt blir man ju så jävla chockad att man fryser till is också.
Ja. Ja.
Och blir alldeles stel.
Ja. Jag kan tänka mig, för min del kan tänka mig att reaktionsration är allt från total fegis till
heroiskt ingripande.
Exakt. Ja. Alltså man, det är verkligen där och då man får reda på det själv.
Uh-huh. Det är då man behöver en good guy with a gun.
Ja. Det var ju faktiskt, det var också så här diskussion efteråt just att liksom, okej, ser ni nu varför vi behöver ge människor rätten att ha pistoler på sig? Uh-huh. Vilket ju, man kan precis lika hävda att motsatsen att tack vare att den här mannen hade knivar och inte pistoler så kunde de stoppa honom.
Ja, så är det väl. Men vem var det som sa, det var någon gangsterfilm där de sa att om någon har en pistol så ska du springa på honom, om han har en kniv, spring under. Jag tror det var faktiskt den här Scorseses Irishman.
Har du sett den?
Mm-hmm. Mm-hmm. 3,5 timme ren guld.
Varför gör han film på 3,5 timme?
För att ha ett långsamt berättartempo och ändå få in mycket liksom.
Ja.
Ja, det var ju inte så snärtigt klippt som Goodfellas till exempel.
Nej.
Som ju var oerhört snyggt klippt. Och så här. Den här var, i och för sig figurerade på tre tidsplan och så här. Mm. De hade använt Industrial Light and Magic, de här special effects-typerna som gjorde Star Wars någon gång på 70-talet, som nu är liksom världens bästa firma för att digitalt manipulera utseende på människor. Och i stort sett behöver du väl inte ens vara på, du kan bara ta måttena på en man och som De Niro och sen liksom sätta honom att göra vad som helst. Liksom. Men så långt hade de inte gått. Däremot hade de föryngra och föräldra honom väldigt bra gjort. Så här att, Det som man såg var när det var så här våldscener där de ska slåss och sånt här, så ser man ju att De Niro inte kan röra sig som han gjorde som Raging Bull precis. Nej, det. Utan det ser väldigt klumpigt ut liksom. Ja. Men det förlåter man, ja. Eller jag, honom. Många har klagat på att den är för lång, men liksom, ändå sitter folk och bingar tv-serier i flera timmar. Varför kan jag inte se en film lika bra?
För att en film... jag ogärna vill hoppa ur en film för att typ sova.
Det blev jag tvungen att göra. Jag kom hem klockan 12
ja.
Dagen som, det här, som den här filmen hade släppts. Och jag måste ju börja se den.
Ja.
Så som en idiot satt jag där liksom 1:30 då. Och tänkte, nej, nu måste jag gå och sova.
Ja.
Och fick bryta det.
Ja.
Men det är ju trevligt att ha något att se fram emot när man vaknar.
Jo, för
det. Så det blev liksom pang-pang till frukost.
Ja.
Men du tänker att man måste ta den i ett kör?
Alltså. Jag tänker så här. Netflix och Scorsese har något kommit i samklang. Vi ska göra någonting tillsammans. Scorsese säger, ja men jag gör en film och så klipper jag ner den sen. Och sen så blir det 3,5 timmar. Och ingen säger till Scorsese att du...
den är rätt lång.
Den är rätt lång.
Den låg på biograferna först.
Mm.
Jag vet, på bio skulle jag inte gå och se en 3,5 timme lång film. Det vet jag ju hur det slutar. Liksom. Men det där, men det var tydligen många som gjorde det.
Jag gick och såg Okänd soldat på bio här i Finland, den sista versionen.
Jaha, den var ju också rätt lång.
3,25 eller sånt där. Och nej, det går inte. Det går inte.
Nej.
Man dör ju självstöden där inne i biografen. Mm.
Nu för tiden får man ju supa med dem man tittar på bio.
Då blir man ju bara kissnödig.
Ja, exakt, men du kan ju gå upp toa också nu.
Jo.
Du sa det, det var ganska roligt. Var det Joker jag var att titta på kanske? Mm. Sån här, där de faktiskt sa att hej, ni vet att det här är en sån här föreställning där du verkligen kan ta in, gå och hämta vin eller öl eller något sånt här. Då behöver du kissa så du bara går liksom och du ger plats till varandra och så här. Det här helt ny liksom.
Det är ju en fascinerande tanke och bara för att spinna lite på den tanken så är det ju faktiskt så att det måste sätta vissa krav på framtida filmmakare också. Att göra en film som det går att vara borta ifrån i 10 minuter. I alla lägen, oavsett när.
I alla lägen, ja. Fullständigt nonsens.
Så liksom, du får liksom, allting som händer måste på något sätt liksom gå att reda på i efterhand. För mycket tillbakablickar. Liksom.
Aha, så ja.
Ja. Så på något sätt, liksom, ingen händelse får vara så central att om man missar just den så är filmen kör.
Okej, inte så här att med 15 minuters mellanrum så sitter någon och bara röker liksom, i 10 minuter. Och så kommer det så här blinkande skylt med toa-symbol där nere. Nu lärde det sig att gå.
Ja, det var jätteroligt.
Det var lite idiotiskt sätt att lösa det på, men det var det första jag kom att tänka på.
Åh, herregud.
På tal om film och sånt, det började komma in efter, ska vi säga, nu var det riksdagsman, tidigare tv-komiker Pirkka-Pekka Petelius offentliga avbön från sina sketcher där han föreställde lapplänning på 80-talet i ett idiot-tv-program som hette Pulti Boys.
Mm.
Fullständigt hemskt skräp.
Mm.
Ville understryka och typisk liksom finsk tv-underhållning. Rent skräp. Man skrattar åt liksom fördomar och fyllon.
Mm.
Och så pratar man så här, vet du. Riktigt shit alltså. Ja. Anyway, där så hade de en återkommande sketch där han och Ake Kalliala, som var hans kumpan, då klädde ut sig i så här samiska folkdräkter.
Ja.
Och spela att de var i fyllan och sjöng.
Ja.
Och det här bad han nu om ursäkt för. Och det blev ju liksom ett jäkla rabalder. Varför måste man be om ursäkt för sån här?
Ja.
Och andra tyckte att det var ju moget av honom. Ja. Eftersom folk har känt sig lite kränkta.
Ja.
Och det där, många nu för tiden. Det finns den samiska, starka samiska aktivister. Som bevakar det här väldigt mycket. Och nu är det här något som skedde för 35 år sedan.
Ja.
Så det kanske inte är alldeles igen på agendan. Om det inte var så att han satt i riksdagen.
Ja.
Och no, han hade inga problem med det här. Jag tror att han tog initiativet själv. Ja, efter det så följde en tsunami av brottsanmälningar mot gamla tv-sketcher.
Oj!
Ja. Och det här skulle var ju manna för höger då.
Ja.
Eller ska jag säga de här.
Men vänta, från vad då? Från vem?
När det visade sig sen att sannfinländska aktivister som har fabricerat sådana här brottsanmälningar mot de här gamla tv-sketcherna för att de ska kunna himla sig över att det har fört för att det har liksom ja, för då rapporterar nyheterna om att sådana här är polisanmälda och så får man det här, så jag säger, det här är de här butthurt assholes som har gjort det. Men ja, så det var en trollfabrik som låg bakom dem. Lustigt, va?
Mycket.
Polisen la ner förundersökningarna direkt och sa, här finns ingenting att hämta, gå hem.
Nej, det ska inte finnas heller. Det är ju bara larv att hålla på. Alltså, det är klart, man kan inte gå tillbaka 35 år i tiden och göra brottssak av det. Det går ju inte. Nej. Däremot så tycker jag kan tycka att det är ganska sympatiskt också att gå tillbaka, oavsett om man är riksdagsman eller inte, och kanske prata om, hur såg det ut på den tiden? Mm. Samtidigt så är det ju så att ingen skulle göra det idag. Vilket vill visa att det ändå har funnits någon slags utveckling, eller?
Ja, det är kanske inte så där dumt heller. Alltså, nu, en sak som jag skulle vilja inflika här, eller sticka lite kanske ut hakan här och säga att ämnet för ett skämt är inte udden på ett skämt.
Nej.
Det vill säga, även om du klär ut dig till en lapplänning och låtsas vara berusad och sjunger,
ja,
så är det är liksom ämnet, va?
Ja.
Och var är humorn i det här? Jo, i våra fördomar om att lapplänningar är alkoholister.
Det här är Sacha Baron Cohen, hela hans existens.
Ja, visst. Absolut. Eller hur?
Ja.
Men det var en åsikt som inte riktigt, den fick liksom ingen traction någonstans i den här debatten, känner jag. Och det var kanske inte riktigt rätt heller, det var så mycket inflammerade saker som diskuterades. Ja. Så jag känner mig lite som någon slags högertroll själv när jag tog upp det här. Ja. Att det där. Jag menar, vem som helst får ju be om ursäkt för vad de har gjort, om de känner att de har gjort fel. Varför inte?
Ja.
Det kan ju hända att han faktiskt kände att han har gjort fel.
Ja.
Och att han gjorde det med fel avsikt eller något sånt här. Vad fan vet jag? Jag ville bara liksom teoretiskt peka ut den här skillnaden mellan vad ett skämt handlar om och vad det man skrattar åt.
Ja.
För nu, jag vet inte, var det faktiskt så, jag har svårt på något sätt att tänka mig att man skulle göra något så djupt, opassande och fult som att klä ut sig till lapplänning, låtsas vara full och tycka att det är det som är liksom, vet du, vi hånar den.
Ja.
Det finns ju ingen poäng i det liksom.
Nej. Nej.
Eller vem är det i så fall riktat till ens?
Samtidigt så, jag håller mig ju med dig.
Teoretiskt.
Ja, principiellt då kanske om att det absolut är så. Man måste, jag tycker man kan skämta om allt.
I princip.
Och det finns bra och dåliga tider att göra det.
Mm.
Och det finns bra och dåliga sätt att göra det på. Men det finns väldigt få saker, tror jag, som man kan absolut inte skämta om. Och däremot så kan jag tycka att ibland kan komiker som är edgy hamna i en situation där de inte vågar eller kan ta ansvar för konsekvenserna.
Mm.
Även om de konsekvenserna inte är deras mening. Och även om jag kanske inte kunde förutse det helt och hållet, så måste du kanske ändå äga vad som händer sen.
Det är ganska mycket begärt.
Nej, jag tycker inte det. Jag kan tycka att man får ändå åtminstone förhålla sig till det. Du kanske inte ansvar direkt. Det är lite samma diskussion som politiker som får sina svansar på nätet och som slår ifrån sig och säger, det här är inte mitt, inte jag. Jag kan inte ta ansvar för andra vuxna människor, hur de reagerar på någonting jag har sagt eller någon annan har sagt.
Mm.
Utan det är deras ansvar hur de sen gör.
Det här försvaret har jag ju hört många gånger.
Ja, och jag kan tycka att det är lite samma sak med komiker. Att ibland så hamnar de i en situation där de bara säger, nej, men det var bara ett skämt. Ja, men nu ledde det skämtet till X och Y.
Ja.
Och då,
men nu äger du de här konsekvenserna.
Ja, du får åtminstone förhålla dig till dig. Och att om du säger att du inte alls har något ansvar för dem, då säger du också att du inte är tillräckligt begåvad för att förstå vad som har hänt.
Mm, mm.
Så om du är begåvad nog att förstå det, då får du nästan också på något sätt förhålla dig till det. Sen kan man göra avbön eller förklara vad man menade.
Avsikt, ja.
Ja.
Jag tror att det är på något sätt, den har försvunnit helt.
Mm.
Ur all debatt. Det är bara liksom orden kvar.
För det är ju, alltså, det var ju det här Baron Cohen då, för jag tog hans namn. Det var ju för att han stod ju här fick ett pris nu i veckan. Var det, va? Eller oavsett så såg han ju höll ett tal framför de här Anti-Defamation Leagues var det, va? Också ADL som gav honom utrymme för att prata ganska länge.
Mm.
Om då
20 minuters brandtal mot sociala medier.
Ja. Och där börjar han ju med lite grann att försvara sin egen position. Just för att han har ju uppenbart spelat extremt mycket på fördomar just.
Och men hans avsikt var att blotta andras fördomar. Var
ja,
det så?
Exakt.
Ja.
Och det återigen kan man göra på bra och dåliga sätt. Och även i hans fall så har han gjort det på bra och dåliga sätt.
Mm-hmm.
Och jag kan tycka att när han lyckas så är det ju fantastiskt. Otroligt bra. Liksom. Men när han inte lyckas så blir det inte så bra. Och jag tyckte hans sista serie, den som var, vad heter den nu då? Den sista, där han åkte runt till USA och pratade med folk.
Ja,
där blev det inte så lyckat.
Mm.
Det blev liksom snarare en slags badande i just fördomar.
Och det där var den här israeliska
bland annat, ja.
Sergeanten också.
Ja. Ja. Och det var delvis roligt, men jag tyckte det drog på munnen ibland. Men liksom, någonstans känns det som att man kan dra det där för långt också.
Mm.
Och det är inte heller roligt bara för att din avsikt är bra.
Mm.
Det måste också vara roligt, nej, dessutom.
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
Ja, det hjälper ju.
Det hjälper, ja. Ja. Ja, det hjälper dem. Komiken roligt.
Ja.
Ska, då, ja. Om det är det som är avsikten också. Jag vill hålla fast vid att avsikten är viktig. Jag tycker bara den har försvunnit ur alla sådana här. Jag menar, folk säger helt vad som helst, vet du.
Mm.
Och man ser att de har liksom onda avsikter med det här. Men gömmer sig bakom sådana här, liksom, så här floskel om att nej, du kan inte bevisa att jag hade, vet du.
Nej,
det är ju en mänsklig fakultet att kunna identifiera en sån,
ja,
vet du, hos någon som säger någonting i ett visst läge. Vi är ju liksom superbra på att tolka,
ja,
liksom, läggningar och sånt här. Det är väldigt sällan som du tycker bli missförstådd.
Mm.
Men sen när du får sån reaktion som du inte kanske önskar dig,
mm,
för det här, då är det lätt att kasta, men det var inte det jag menade. Mm. Jo fan, det var exakt vad du menar. Ja. Eller så tänkte du inte efter och då är du ändå skyldig. Liksom.
Ja, just
det. Men den här liksom,
eller så får det bli tydligare.
Jag tycker bara att det blir liksom vuxna liksom, som beter sig så jäkla konstigt att tänka sig som att men ingen kan bevisa vad jag hade för avsikt. Liksom.
Mm.
Vet du?
Mm.
På Twitter speciellt.
Ja,
jag, jag menar ingenting sånt. Liksom. Jo, ja, jo.
Mm. Och dessutom, vad menar du då?
Exakt, allt det här. Ja.
Mm.
Ja. Men det känns så jäkla... ska inte ge oss på Twitter igen, men det... Jävla folk. Vill du höra en hemsk nyhet också?
Ja, men gärna. Det har vi inte haft några.
Om jag säger University of Farmington, vad säger det dig?
Det låter som någonting som är ur Simpsons.
Ja, det gör det väl lite, ja. Det var ett fake universitet som det här gränsbevakningen och Homeland Security i USA...
Just
hade,
ja, det läser
de. De lockar människor med vad det gratis kurser. Och speciellt alltså invandrare. Och sen när de anmälde sig dit så blev de arresterade och deporterade.
För att de inte hade gilt
visum
för att gå på ett falskt universitet.
Precis.
Just det. Det var en riktig björnfälla.
Det var exakt en fälla just för att de hade identifierat behovet hos många. Många av de här var tydligen från Vietnam och Indien och så här.
Mm.
Som det där, ett behov av att förlänga sina visum för att få stanna i landet.
Mm.
Och då gillade de en sån här fälla där det liksom, om du är inskriven vid universitetet så då får du förlängt visum typ automatiskt.
Mm.
Och då var det jättelåg inskrivningsavgift för att de här människorna skulle då lockas i den här fällan. Mm. Och det lyckades då. 250 typer blev då förpassade ur landet.
Småaktigt.
Alltså visst! Ja. På något sätt, hur kan du lägga in så mycket effort i att fejka ett universitet på nätet? Men tydligen var det alltså alldeles så att det här hade spritt sig då bland de här grupperna, visumlösa människorna och så, andra som var lite olagligt i landet, om att hej, det finns en sån här, vet du, man kan skriva in sig här och få förlängt visum. Du behöver inte gå på några lektioner eller något sånt här. Du är bara inskriven där så du får fortsätta jobba med vad du jobbar med.
Liksom. Ja.
Men i alla fall,
ja,
du, det är ju kanske inte rätt att overstay sin welcome.
Nej.
Men det där, men det här sättet som Homeland Security köpte det här på känns kanske lite barnsligt.
Lite. Ja. Väldigt... Staten ska ju ge fan i pranks liksom.
Lite så, va?
Ja.
Du ska liksom, du ska fucka. Vet man får väl inte göra, får man göra fejkade köp av narkotika ens alltså?
I USA får man ju gilla fällor för att fånga någon.
Men har de inte sån här catchet att om man frågar en polis huruvida de är polis så måste de tillkännage sig själv som polis?
Är inte det bara någon från filmer? Är det verkligen så?
Stämmer det?
Jag har ingen aning.
Jag har blivit tagen av någon polis, jag kan inte säga. men kanske det inte stämmer. Nej, det ska vara lite för bra.
Jag har ingen aning.
Är du polis? Du måste säga om du är polis. Säg om du är polis.
Jag lärde mig häromdagen, och jag vet inte om du kanske kan bekräfta eller inte det här, men jag lärde mig att i Finland så kan poliser be om ID på vem som helst, när som helst, utan anledning.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Till skillnad mot exempel Sverige.
Är det så, ja?
Ja.
Mm-hmm. Och om man inte har så blir man släpad till polisstationen?
Det vet jag faktiskt inte. Men det bara för mig lät det som en perfekt cocktail för maktmissbruk. Liksom.
Ja.
Att du kan bara för att du känner för det, gå fram till vilken typ som helst på gatan och bara, du där. Det, kom
det här
upp,
används det var någon... ju mot invandrare.
Ja, det kom upp för att det var någon som pratade om... Det var något fall för ett tag sedan. Och nu ber jag mig ursäkt att jag är så jävla vag i detaljerna här. Men ja, det var någon som hade haft... blivit tagen och var tvungen att visa de hade i en påse. Som de hade gått omkring med. Och hade vägrat. Liksom, och vägrat styrka sin identitet. I brist på kunskap om den här lagen då.
Uh-huh.
Och liksom trott att det här är en fascistisk jävla polis som yeah. missbrukar liksom sin makt. Men i själva verket var det bara en polis som brukade sin makt, kan vi säga.
Så grejen är att det behöver inte föreligga brottsmisstanke. För
exakt. Exakt.
Det låter fel.
Det låter fel, men den källan kändes trovärdig nog för att jag skulle vilja veta. Okay, ifall någon lyssnare vet om det här får de gärna skriva till oss.
Ja, man kan säkert ta reda på det. Ringa polisen. Är det så här?
Jag vågar inte göra sånt, vet du. Jag blev ju tagen 18 gånger i rad i random liksom check på flygplatsen i den säkerhetskontrollen.
Är det så?
18 flygningar i rad. Bara,
vad säger
random
du?
Random check.
Vad fan? På riktigt?
Ja, absolut.
Har du försökt spela på lotto?
Ja, för hur? Jag vet inte.
Det är ju osannolikt.
Det är osannolikt, ja. Och din enda förklaring är mitt skägg. Jag kan inte komma på något annat. Jag kan inte komma på något annat.
Du tror inte det är random, alltså?
18 gånger i rad.
Det låter nog konstigt.
Eller hur?
Ja. Är det den här hemska där de ska ha med någon liten trasa i byxlinningen? Och sen
jag tänker generellt, och jag vill inte låta som någon liksom foliehatt ute i amerikanska södern. Men generellt så är det så här att man ska inte uppsöka myndigheter om man inte har ett väldigt specifikt ärende. Mm-hmm. Så man ska liksom inte bara ringa upp och fråga saker. för då händer det grejer.
Då börjar det hända, ja. Ja, misstag. I misstag kanske till och med. Vi har en till högtid som vi firar idag.
Idag?
Idag, ja.
Ja, just det. Det är 80 år sedan...
80 år sedan vinterkriget bröt ut. Ja, mm. Ja, de första skotten avlossades.
Det är så skönt, för jag hade ju inte hört om det här tidigare någonsin.
Va? Om vinterkrig?
Nej, det har ju ingen någonsin berättat för mig att det var ett vinterkrig i Finland för 80 år sedan. Så det är tur att det tar sig upp, tänker jag.
Just det. Ja. Du har undgått de här temanumren som ligger i kassorna vid snabbköpen.
Alltså, förlåt. Så jag, nu har jag fått medborgarskap, kan vi säga, utan att bli utslängd. Så att, nej, fan. Enough is enough.
Alltså. Enough is enough, ja. Ja. Jag vet inte om man vågar öppna tvn idag, vad som händer där. Alltså.
Jag vet inte. Jag fattar att man pratar om det. Jag fattar att det är en enorm identitetsmarkör för
tyvärr.
Finska folket.
Tyvärr
det finns väl nästan ingen större. Och jag fattar att fortfarande bränner det i människor. Det är folk som fortfarande lever. Att Finland förlorade, vad var det? 10% av land, liksom, ytan.
Mm.
Det är klart Viborg. Att det spelar roll.
Mm.
Det är klart att det gör. Och det är klart att det här ska vara lite historiskt. Men att, det är bara så jävla söndertugan.
Nej, jag tycker att det får vara nu. Alltså, kan vi göra någonting annat, liksom? Men, ja, det är om detta.
Uh-huh.
Kanske vi behöver nämna vinterkriget mer. De som deltog börjar vara 100 år nu, liksom.
Ja, det måste, alltså det är klart att det antar att det var ett gäng 15-åringar på plats, liksom. Men mycket yngre än så kan det inte ha varit, tänker jag, som var deltog aktivt.
Ja, det här blir så ett tema för självständighetsfirande på fredag också.
Mm. Ja, jag med. Ja. Jag är inte bjuden år heller.
Är så? Okej. Okay. Mm. No. Inte det heller.
Nej,
man borde säkert göra någonting.
Någonting bra för landet.
Man borde göra någonting.
Ja.
Mm. Så, ska vi börja avrunda här?
Kan vi göra det?
Jag tror vi börjar ligga kring 93 minuter här.
Jag ska på Fork ikväll.
Fork.
Den här finlandssvenska institution.
Som nu lägger av. A cappella-gruppen Fork. Har du sett dem tidigare?
Fork. Ja.
Och du väljer att gå tillbaka?
Ja, men det är nog 10 år sedan. Och det ska sägas är med anledning av min födelsedag som är nalkas.
Jaså?
Ja. Så att jag blir bjuden på detta. Och jag ser fram emot det här.
Uh-huh.
Jag var på Fars ju. Jag berättade det här precis. Jag såg The Play That Goes Wrong i måndags. Okay. Den veckan.
Uh-huh.
Jag har inte varit på Fars i mitt liv. Och det var en fars med allt vad innebär av smällande dörrar och kläder som sprack.
Var det roligt?
Ja, inte 2,5 timme. Men,
Inklusive paus.
Så
en fars borde vara en enaktare, tänker jag.
Ja, exakt så. Det finns.
Två nollor för mycket. Med Peter Törnroth och Johannes Strand.